Hej, välkommen till Ta mig på orden, den fjärde utgåvan. Podden som tar orden på så blodigt allvar att det känns i magen.
Och vi som sitter här och kommer lägga ut texten om orden är Staffan Dopping och Marie Karlsson, ungefär som vanligt alltså.
Ja, vi har vår agenda, ord på tapeten, svar på uttal, käpphästen, allmänhetens frågelåda.
Ord du känner lite extra för, så ja, det är någonting i den stilen.
Ja.
Kommer vi att improvisera kring här.
Och folkets frågor kommer lite mot slutet sådär.
Precis det, men nu börjar vi faktiskt få frågor och det är ju jätteroligt. Det måste ju innebära att åtminstone 5-6 personer som lyssnar och det är ju glädjande.
Ja, and counting.
Ja.
Vad har du på tapeten då?
Jo, men på tapeten, jag är lite så här tvångsmässigt tematisk i mina upplägg. Det blir lätt så om jag inte aktivt kämpar emot. Och jag har lite jultema nu, för det här kommer nog antagligen bli vår lilla julavslutning här för Ta mig på orden. Och jag har med mitt ord på tapeten, det blir ordet barn, eftersom julen påstås vara barnens högtid, även om den ju i själva verket är lika mycket för slynglar i 20-årsåldern och gamla kärringar. Men definitionen av barn är ju ett sånt ord som man tänker inte så mycket på det, det känns som ett ganska vardagligt ord, men det är ju ett definierat ord. Det finns definierat i socialtjänstlagen som varje människa under 18 år. Finns ingen definition av ungdom eller unga, vilket är en lite grann vad jag vill komma fram till. Och i den nationella ungdomspolitiken har en målgrupp som är ungdomar mellan 13 och 25 år, och då kallas unga vuxna 21-25 år. Sådana människor som är 21-25 år. FN har definitionen att barn är var och en som är under 18 år om inte man blir myndig i sitt eget land.
Så du var och en som är under 18 år?
Precis, så är det. Så är det. Men det finns ju ett problem i att ordet barn är ett vitt begrepp i legal mening. Alltså att ett barn kan ju vara 1,5 eller 17 år och 9 månader om man säger. Men när man pratar om barn och när man säger till exempel att julen är barnens högtid, då tänker de flesta på relativt, alltså barn som är yngre än tonåringar och tonåren i sig.
Jag tänker inte på pojkar i målbrottet.
Och det är ju det är precis det som jag vill komma till som har varit min tapetreflektion. Därför att alltså det finns ingen definition av ungdom, tonåringar används inte riktigt på det sättet det skulle behöva använda. Och det, till exempel det här problemet kring ensamkommande flyktingbarn som inte egentligen är ett så stort problem om man inte har ett problem med själva företeelsen, alltså höll på att säga, värderingsmässigt tveksamma människor, se där en värdering från mig. Men att man kan häckla att det skulle finnas en stilistisk avsikt att kalla så att säga för gamla människor för barn. Men alltså, det finns ju en gråzon, det finns ju till yttermera vis folk som är över 18 år och påstår att de är under 18 år av olika skäl, och då uppstår ju en problematik. Men det handlar ju inte om, när man säger ensamkommande flyktingbarn, då handlar det ju inte om att man tror att folk som är 21 år i själva verket är 5 eller 11. Just att det är ändå på något sätt att påminna sig om att ett barn i lagens mening kan vara 1,90 och ha skäggstubb. Och jag är fortfarande ett barn i lagens mening. Så jag har jobbat på gymnasiet och vet ju att det kan ju kännas märkligt att ringa till folks föräldrar om den man ringer om har liksom en klangfull baryton och slipover. Men så kan det ju vara faktiskt. Därför att ett barn, en 18-åring som bofinken kan se ut hur fan som helst, och då får man en problematik där. Och då, det är ju ur ett medieperspektiv, det brukar ju vara din professionalitet helt enkelt, att det här med hur man inom media hanterar, för alltså, motsatsen är ju så att säga det här en man och en kvinna i 18-årsåldern eller en man i 19-årsåldern, då tänker folk, fan det är bara snorungar. Så just den här hur tänker man kring det när man jobbar i radio till exempel?
Du har en lite märklig premiss här, att man tänker. Det kan vi inte vara helt säkra på.
Men om vi förutsätter att det finns en djup tanke bakom varje uttalande.
Ja, alltså min första tanke på det du sa nyss, du sa, i lagens mening är man ett barn om man är inte under 18, även om man har skäggstubb och 1,90. Ja, i lagens mening, men medierna brukar inte bry sig om lagens mening. De har en egen mening, alltså de gör ju om verkligheten. De kan ju till exempel tala om liksom krigschocken. Det kan ju liksom handla om en dispyt i Paradise Hotel, va? Då pågår ett krig och så här. Så att då gör man om, tillåter sig så att säga skapa nya betydelser av orden. Men just det här fallet när det är då politiskt känsligt, så då passar det med lagen. Så att man lagar efter läge, kan man säga, i medierna. Det som helt enkelt går att göra mediesoppa av, skulle jag säga.
Just precis.
Så att, och det är ju så här också att när det handlar om en nyhet är ju större om det är så att säga mer oväntat, om det är mer dramatiskt, om det är svårare konsekvenser, då blir det en bättre nyhet. Det betyder helt enkelt att om det sker någonting hemskt som man ska rapportera om, då blir redaktören ger mer beröm om man kan säga så här att ja, det är 75 skadade liksom. Mm. Då är det en bättre nyhet än om det är 12 skadade.
Just det.
Då är nyheten bättre. Mm. Och om någon har varit med om någon fruktansvärt övergrepp, då är det en bättre nyhet om personen är 17 än om den är 21.
Just det.
Då blir det nyheten värre, så
jag
att säga.
Förstår, men, ja.
Och då är nyhetsvärdet större.
Just det, för att på något sätt avvikelsen, och det tyder ju i och för sig på då att normalt, det är ju glädjande att normaltillståndet är ändå ganska bra. Så att säga, ju hemskare det är, ju större avvikelsen är från det önskade, desto bättre är nyheten, för att uttrycka sig lite slarvigt kanske.
Säg till exempel att det är en reporter som vet att det har skett en olycka, och man vet inte om det är 20, 30, 40, 50 eller 60 skadade. Mm. Man vet inte. Någon har sagt 30 och någon har sagt 50. Jag tycker då att det vore i lyssnarnas intresse, jag vet inte om det här är en språkpodd just nu här, men
just det
kanske glider till
fortfarande så, ja.
Att vara så nära det sanna som möjligt, och om man då är osäker så ska man dels tycka ange osäkerheten, men kanske vara lite försiktig. Även om det skulle kunna vara 60 skadade, så verkar det som en extrem siffra. Några tror 20, 30 eller 40. Mm. Kanske man ska säga så här att det är osäkert, men det tycks vara mellan 20 och 40 skadade som vi vet nu, skulle man till exempel kunna säga. Men så tycker jag att en journalist borde agera och få berömma sin redaktör. Mm. Men de flesta redaktörer säger så här: åh, 60 skadade, det är ännu bättre. Bra Olsson att du fick fram den siffran.
Ja. Nej, men jag tycker det har absolut bäring på där vi började. För att det är ju det här med vilket ord man väljer. Om två ord beskriver samma sak, men har olika stilvärde eller olika, på något sätt klang. Då får man då bevisligen beröm om man väljer det som är mer opportunt i sammanhanget.
Men jag trodde att du skulle komma in på: finns det några snälla barn här?
Ja, det är du, vet du vad? Ursäkta mig, Staffan. Då måste jag nästan få hoppa vidare till min lilla uttalsreflektion.
Ja.
För det är just det där. Det är ju lustigt att det är åter en melodiradio övergång här. För min fråga är ju då alltså, under våran rubrik svar på uttal, alltså vad säger tomten? Och det är ju precis så där man frågar som man säger barnen. Vad säger kossan? Vad säger tomten? Och svaret är ju naturligtvis helt korrekt, som Staffan Dopping här föredömligt redan har avgivit. Finns det några snälla barn? Det är vad tomten säger. Man kan också påstå att tomten till nöd säger ho, 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 som en förvirrad berguv, men han säger icke i detta land ho, ho, ho.
Menar du att det förekommer inte, eller säger du, är det normativt det här?
Det är normativt. Det här jag är hemskt ledsen, men det här gränsar till det här med en käpphäst också. Men jag tycker det är hemskt, jag tycker det är besvärande när människor påstår att tomten i Sverige, man lär små barn i 3-årsåldern att säga ho, ho, ho. Det låter inte klokt.
Nej, men du, om den svenska frågan, man betonar faktiskt som jag sa, tror jag, finns det några snälla barn här?
Ja.
Inte finns det några snälla barn. Vilket ju kanske, man får en känsla av att det ska ske en utsortering av de barnen som förtjänar en
julklapp. Precis, ja. Nej, men sådär som i Finland, man har hört på lilla julsjulklapparna, att man får faktiskt ris emellanåt om det är så att istället för en fin present. Men det är som en sån här uttalsövning som jag minns från mina år. Finns det några snälla barn? 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 Det blir lite olika tomterier här beroende på vilken ingång man har där i scenariot. Men som det är, som vi har sagt förut, att det är för mig de här uttalsfrågorna. Jag är ju helt för det engelska språket. Jag slänger mig själv med tramsengelska när jag kan uppnå en stilistisk eller komisk effekt på annat sätt. Men just det där slarvinfogandet av engelska uttal i löpande svenskt talspråk.
Det är naturligtvis en styggelse, men menar att en tomten kan säga ho, ho, ho?
Jag menar att om det nu ska det är, som sagt, vad det låter som att, nej, att ugglan säger ho, ho, ho eller något i den stilen. Men ska tomten absolut vara där och tafsa, så ska han i alla fall inte säga ho.
Om man ska tafsa ska han inte säga ho. Okej. Mm, nej. Don't tag this.
Just det.
That way. Mm, svar på uttal. Du, häromdagen så var jag på en Nobelmiddag, inte i...
Jag blev djupt imponerad en kort sekund. Ja,
ja, inte i det här blå hallen då, men i en annan hall. Och jag hade inte frack, utan jag hade liksom en... Jag hade på mig... Vad hade jag på mig för någonting?
Jag antar... Nu gissar jag att ja. Du ska säga smoking. Alltså...
Va?
Att en smoking skulle jag säga.
Smoking? Aha. Ja, okay.
Kanske. Du kan ha haft badrock för all del, jag vet inte. Det är icke upp till mig att döma. Men,
okay, min uppfattning var att jag hade en smoking.
Okej.
Okay. Jag är helt säker på att jag inte hade en smoking.
Precis det, och det var lite grann det jag ville okay. förstå att det var. Ja, precis.
Men smoking, ja. Det är ju väldigt stavningsenligt.
Jag måste nog säga att jag har aldrig hört någon som säger smoking.
Har du inte?
Aldrig någonsin i hela mitt liv för helt nyligen, för 4 sekunder sedan, i denna pods inspelande.
Okej, okay. Men har du hört smoking?
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Men det är någonstans i Bergslagen då, eller?
Smoking. Alltså jag skulle nog säga att jag uttalar det med någon typ av oljud. Oh. Oljud! Med buller och brak.
Men visst har du hört, visst säger många smoking?
Ja, ja, absolut. Jag menar, och ofta som du brukar säga med det här lite, nästan att det kommer och anfaller smoking, så där lite, som vi pratade om något annat ord förut. Alltså att det blir ett väldigt påtagligt engelskt.
Ja, jag tycker det är i alla fall en styggelse att hålla på att snacka om smoking. Det är jättelöjligt, tycker jag. Så att, men okej, du har inte hört smoking, men från och med nu,
ja, just det, så ska jag
Marie,
alltid säga det.
Så är det det som gäller.
Då får jag alltså ha någonting annat på mig. Jag brukar kanske inte så ofta bära detta klädesplagg, men smoking, ja.
Det är den nya flugan. Du, sen hörde jag i Kulturnytt häromdagen att man skulle komma en recension av den här nya filmen Star Wars.
Just det, Star Wars. Det är ju kraftkorn, eller surf eller vad det nu var för någonting som vi pratade om.
Ja,
Star Wars. Ja.
Och jag tycker i och för sig är ju en vän av att man faktiskt talar svenska i Sverige. Va? Men ja, där hängde jag faktiskt upp med faktiskt på Star Wars.
Och jag inser det nu att det är absolut ingen som säger Stjärnornas krig längre, men det är ju som med allting, att när det börjar bli så här logotyper och grejer, ja, men det är, ingen säger väl Läderlappen heller, eller Spindelmannen har väl också gått helt ur mode.
Ja.
Men,
däremot Fantomen och 91-an.
Absolut.
Ja. Just det.
Nej, men
sen kom recensenten och han sa Star Wars.
Just det.
Och så vidare. Och då, ja, jag hajade till i alla fall.
Ja. Nej, men det är ju någonting som man verkligen kan uttala så att det låter helt obegripligt och ganska lätt att driva med faktiskt.
Ja, nej, men det ska heta Star Wars förstås.
Absolut. Vars. Så vars. Jo vars.
Ja.
Star Wars.
Ja.
Mm.
Mera?
Nej, uttal. Vi pratade om något mer. Hade du något mer? Uttalsreflektion, vill jag minnas.
Ja, jag har en... Ja, just det. Jag hörde... Det var en sån här... Han som körde bussen i morse. Han pratade...
Ja.
Han varnade oss för ficktjuvar och sånt där. Du vet, ficktjuv eller pickpocket.
Just det.
Och så sa han någonting väldigt sån här omtänksamt då. Han var inte sån här som pratade för länge. För jag tycker det är jättejobbigt med såna här superskärmiga typer som sitter längst fram i bussen. Men då hörde jag en ung tjej bredvid som sa: åh, vilken trevlig busschaufför. Och det så säger folk ofta, säger chaufför.
Mm.
Och då brukar jag tänka så här, ja, men det kan väl inte hon chaufför. Men jag säger chaufför. Och jag vet att det stod förr i tiden i alla fall, stod det som första uttalsangivelse, chaufför. Det kom ju från ett franskt ord, så vitt jag vet. Va? Och det stavas ju fortfarande med C-H-A-U och allting.
Mm.
Och jag föredrar chaufför fortfarande. Men jag förstår att jag tillhör en döende art.
Jag funderar på... Men det är nog absolut vanligt att folk säger chaufför, har jag en känsla av. Trots allt.
Men varför?
För att... Jag vet inte. Jag tror att... Varför? Jo, det tror jag.
Varför det?
Varför? Jag tror att det är för att man ser at, gissar jag. Alltså, som det stavas, hade man från början tagit sitt samhälleliga ansvar och sagt liksom normativt att detta stavas med å, då hade det ju sett förjävligt ut, eller förlåt mig, speciellt om det hade varit med ch först. Men jag tror att
man ser
när man ser a så tänker man att jo, men det här ska höras. Eller chaufför liksom.
Ja, jag tror att det här i och för sig, det är olika, men jag tror uttalet som jag hörde när jag var barn, det var chaufför. Jag hörde det. Så att för mig började det här som ett liksom ljudminne som har ett å i sig, men det är säkert olika då. Men jag vill fortfarande slå ett slag för chaufför-uttalet.
Jag funderar på när man sjunger, sitter där och trallar för mig själv. Alltså den här sången, en busschaufför, ja men den heter ju en busschaufför. En busschaufför, det är en man med glatt humör. Eller kvinna i förekommande fall. Då skulle, ja men exakt, för mig, då känns det naturligt att säga mig, alltså uttala det så som, ja, som är på det behagliga sättet.
Framförallt tycker jag att i nyhetssändningar, när professionella journalister talar, då tycker jag att man ska säga chaufför.
Så som det heter.
Ja. Men som sagt var, det går lika bra med selleri. Jaha.
Var börjar just det?
Ni lyssnar på Ta mig på orden.
Precis det.
Det var ett ord från vår sponsor.
Väldigt plötsligt kom man in här. Jo, ord som vi känner extra för brukar vi prata om också. Rätt vad det är. Mitt ord där som sagt var ju detta julprogram som jag ju, som det för min del definitivt är då. Jag utgår från att den chaufför som du just pratade om kanske hade någon tomteluva eller någonting. Men alltså, ordet tomte är ett förvånansvärt mångfacetterat ord som jag skulle vilja ha en liten infallsvinkel från urstockholmaren Dopping, om jag minns rätt, så småningom. Men alltså, tomte är ett trevligt ord, tycker jag. Tomte är en trevlig företeelse, även om de då inte får säga ho, 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 men annars så tycker jag de är bra. Och det är ju ett skojigt ord för att det hette ju tomt från början och ganska, alltså precis som tomt som man bor på eller som ett hus står på. Så att ordet tomte, det har man ju löst ut ur till exempel, alltså en sammansättning som tomtegubbe, som julefrid. Så det är ett sånt, en bindevokal från början och sen blir det tomte. Och sen är ju tomte är ju en sån grej som är oerhört underskattat som skällsord, ungefär som pajas och pappskalle. Vad var det för en tomte? Det tycker jag är trevligt. Ett annat tomteord som jag tycker är fint är ju tomtefläta. Det finns i Svenska Akademiens ordbok, alltså den långa boken med miljoner sidor. En tomtefläta är liksom som en sån där ofrivillig dreadlock som man känner till. Ja, kanske inte du så mycket, i alla fall inte just nu, men har man långt hår så tovar ju håret ihop sig ibland. Alltså, och det kallas en tomtefläta då på 1800-talet.
Var det en sån som oavsiktligt?
Ja, eller? Alltså om håret trasslar riktigt mycket ihop sig.
En autonom fläta.
En autonom fläta, och det var väl huvudsakligen på hästar. Om hästarna var väldigt toviga i manen eller svansen, då hade tomten varit där och tafsat som sagt var. Och försökt göra en fläta, men det blev inte så bra. Och sen adjektivet tomtig är ju också fullständigt belagt, som jag vet i Svenska Akademiens ordbok, men används ju alldeles för sällan. Men vad jag skulle vilja stanna till vid och återknyta till det här apropå Stockholmslang som vi pratade om något... Ja, för någon podd sen. För någon podd sen, det var en vacker tidsangivelse. Tomte som adjektiv, eller så, det var tomte. Det är ett sånt där, jag har försökt googla det. Det känns relativt ogooglingsbart. Ja, alltså om du säger någonting. Nej, men sen så satt jag här och spelade in en podd med Marie Karlsson och det var tomte. Alltså jag hör det här med, för mitt inre öra så hör jag det med Åke Söderbloms röst. Och jag kan nästan svära på, här vill man nästan kalla in läsekretsen eftersom att jag har googlat ganska rejält men inte hittat det. Men alltså, eller också jag drömt.
Skulle det betyda ungefär tomtigt? Ungefär samma sak.
Nej, jag tror att det är någonting positivt. Alltså att det är, oj vad tomte, alltså det är bra.
Okej, inte schysst. Tomt alltså?
Utan, nej, utan verkligen, alltså... Och att det skulle vara då ordet tomte, men som ett utrop. Alltså, oj, vad schysst. Liksom. Gud, vad bra. Ja, det var tomte.
För jag är ju mer van att höra att man använder tomte nedsättande som just, en person
absolut,
som
alltså
betett sig klantigt.
Ja.
Eller som
en allmän peleons helt enkelt.
Allvarligare än så ibland till och med.
Ja.
Det, Kai Karlholm på TT brukade kalla folk för tomte om det var någon... Han använder inte ord som skitstövel och idiot.
Men jag tycker tomt är mycket starkare, och speciellt i affekt. Alltså det är, då blir man inte glad.
Ja. Och från det vill du att vi ska snacka om tomte som adjektiv och positivt. Alltså. Det är lite halsbrytande.
Ja, nej men, och som sagt, jag skulle jättegärna vilja att nej men det är lite sådär som de brukar göra i språket. Och sådär, att,
Hallå alla tomtar där ute nu. Nu samlar ni här.
Berätta gärna var ni kommer ifrån och om ni har hört det här uttrycket och varför. Och sådär. Nej men, men tomte är ett bra ord helt enkelt. Det ligger bra i mun.
Jag kommer tänka på styckmordet 1980.
Ja gud, ja visst. Ja.
Det var ju den här obducenten.
Ja.
Han kallade sig av den här dottern.
Just
Till en allmänläkare, farbror Tomt.
Just det.
Det kommer jag att tänka
på. Ja, men det var precis vad jag tänkte på när jag tänkte på det här med att det hette Tomt från början. Och just det där att han hade ju ett namn som var påminn, lång historia. Men just det där, man, det är en sån där sak som man inte glömmer för att det är så distinkt.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det hette så från början som sagt var.
Ja.
Men det var tomte. Var alltså min sån här, det är ett uttryck som jag känner extra för, ja, särskilt i dessa dagar.
Okej. Okay. Något som jag känner extra för, det är ordet tala. Det använde man förr om människor som uttryckte sig muntligt och hade någonting att säga. Men det har ju nästan tagits bort och ersatts av prata hela tiden. Prat. Prat, sa folk förut, när det liksom var meningslöst innehåll, va? Eller fel. Men nu säger man prata. Jag har till och med hört en präst, fast det är flera år sedan nu. Det är säkert 8-9 år sedan. Efter någon fruktansvärd händelse i någon ort, så du vet, då samlar man människor som har någonting att säga. Och då var en präst som sa i TV-nyheterna så här: ja, vi lär barnen att det är jätteviktigt att man måste alltid prata sanning.
Mm.
Ja, mm. Det tyckte jag var riktigt hemskt, att man inte talade sanning utan, ja, pratade sanning. Och jag, tyvärr, inte ens bland professionella journalister i radio så använder man ordet tala, utan att säga så här att det här ska vi, eller statsrådet sa att man ska prata om det här i regeringskretsen.
Ja, ja.
Och jag önskar att man hade lite högre nivå än att bara vara prat. Ja, men jag förstår, ja, det här är supergammalmodigt av mig, för de
nej,
unga, men tycker nämligen att tala är högtidligt.
Ja, jag kan tycka att som det används nu, för jag ger ju fullständigt rätt i att tala och prata har ju lite olika stilvärden. Men jag kommer omedelbart att tänka på en kamrat till mig som har undervisat i engelska på bland annat sådär på bibliotek, eller så på frivillig basis, eller på att säga, med grupper som kommer sådär. Och då hade hon ett anslag där det stod att kom och prata engelska. Och då var det någon sån här surtut som var där, och en tomte var det som var där och strök över och skrev tala. Och hon sa det, fast hon sa på ett vänligt sätt, att jag är utbildad i ett antal olika språk, och för mig är det viktigt att signalera att man ska inte tala, vi ska inte förbereda en muntlig framställning, vi ska sitta här och småsnacka, babbla, liksom, snacka skit. Så för mig är det prata. Jag har valt det här ordet och det.
Det var genomtänkt.
Ja, men absolut. Och det finns ju absolut en skillnad. Och då kan jag tycka att det viktigaste är väl att inte på något sätt, att inte göra, det är lite som vi pratade om förut en gång, att inte göra de synonyma. Vi pratade om det, du, ja, för ingen kan säga att du sitter och talar, men jag gör det inte. Du gör det i kanske större utsträckning, lite mer sådär.
Jo, jag tycker att i början här så var du inne på tal ibland, och sen går vi över till prat.
Ja, men det är absolut. Och så gaggar vi en hel del också.
Men,
ja, men precis det. Snacka skit. Men, alltså, ja, men det är absolut att det varierar mellan tal och prat. Ja. Men det är ju, man ska ju inte, det finns ju absolut ingen anledning att jobba för att utjämna dem stilistiskt, så att det inte finns, nej, en skillnad mellan, nej, tal och prat.
Och vad som är skillnad mellan tal och prat, det kan man ju dryfta.
Absolut.
Ja, okej. Okay. Nu, ja, kan vi gå till käpphästen nu?
Det kan vi göra. Har du någon speciell,
ja,
käpphäst?
Jag har
denna vecka.
Ja, och du, det här är faktiskt en som jag delvis har stulit från en sån här grupp på Facebook. Jag tror att det är anonyma språkpoliser, men det finns andra också. Och det är det här när människor på stan, om man till exempel har, om någon har, om man håller upp dörren för någon till exempel, så säger de inte, nej, vänta, hur är det nu? Jo, någon gör någonting vänligt, till exempel håller upp dörren, jag säger tack, och så säger de, ingen fara.
Nej, men gud, gör folk det?
Ja, och det händer mig allt oftare, och jag har idag ätit lunch med en kvinna som spontant, utan att veta vad vi skulle prata om, sa att var så otroligt irriterad på att folk säger ingen fara. För att då, och de säger så här, jag säger så här, tack för vänligheten, ja, eller man kanske lämnar plats för någon, ja, va, eller släpper in på något sätt, släpper fram en. Och så säger man tack. Och de säger då ingen fara, då låter det nästan som att det där som jag fick var otroligt,
ja, en uppoffring, utan jag gjorde
världens grej, alltså,
ja, absolut,
jag
klarade mig nätt och jämnt, ja, men det är ingen fara. Nej,
en skada är skedd, men jag, ja, överser med den,
just det, ja,
du ser, titta, ja, så att, och det var en diskussion på den här Facebookgruppen, och ganska många som var med där, de tyckte att vadå, det är väl inget problem att säga ingen fara. Om man skulle säga varsågod, det låter ju arrogant, tyckte de.
Nej, men du, det är den.
Så att de argumenterade alltså, ja, gissningsvis, ja, var alla de under 50 år.
Ja, det är bara sådär.
Men det fanns några som var, ja, inte påfallande unga ändå. Så att de undvik, och ingen orsak tycker jag kanske är det allra bästa.
Ja, det, absolut.
Tack så mycket,
ja,
ingen orsak.
Ingen orsak,
ja, den funkar ju.
Absolut.
Men den är tydligen oanvändbar för unga människor, utan det är ingen fara.
Men för det ska jag säga, ingen fara, det reagerar jag bara på häromdagen. Utan att, som sagt, var, jag lade märke till, jag kommer ihåg det, jag vet, det var på Anders Maurits i stan. Jag kommer, just för att man stöter till någon, men bara sådär med vänner, men förlåt, ursäkta, alltså, ingen fara. Och då tänkte jag på det, just därför att jag trodde, alltså, vad jag hade velat säga är, men så hårt slog jag ju inte. Alltså, nej, men det är okej. Eller,
men du har inte hört det många gånger uppenbarligen eftersom du reagerade så här.
Nej, och speciellt med tanke på att det är ju ändå på något sätt, det är ändå mer rimligt om jag har knuffat någon, inte med flit då, att den personen säger ingen fara, än att om man säger ja, tack, ingen fara. Det låter jättekonstigt.
Alltså om det hänt en incident så att någon ramlar ner på golvet, då kan det vara rimligt, tycker jag.
Ja, men visst, det är ingen fara.
Men det här är småsaker, så det har blivit nästan som, ja,
men det måste ju vara någon sån här reflex, att det är en fras som på något sätt betyder någonting annat än vad det betyder.
Så vad blir nu poddens instruktion till alla människor där ute som funderar på att någon gång säga så här?
Var tyst. Le ett gåtfullt leende. Nej, men jag tycker ingen orsak, tycker jag, förtjänar en renässans, känner jag här.
Det förtjänar renässans. Jag hörde också på i programmet Kino häromdagen, det sista programmet, för de ska göra sånt där, så sa de så här att 2015 var den svenska biopubliken mer svårflörtade än vanligt. Och det där är inte ovanligt liksom att såna här kollektiva subjekt eller vad det nu är som biopubliken, att jag inser ju att det finns flera människor i biopubliken. Men jag tycker ändå att man bör böja det efter publiken. Publiken var mer svårflörtad än vanligt, tycker jag.
Ja.
Jag tycker inte heller om man säger polisen. De säger idag, eller Storbritannien, de kommer att göra så här. Vilket jag också hör. Alltså, de är det enklaste av de här pronomen man kan stoppa in i det. Och jag ogillar det starkt.
Ja, jo, men det är också... Därför tror jag att sådana där saker som man ogillar starkt är när, ja, alltså sån där irritation som inte bara är så kallad inlärd irritation, utan att man verkligen reagerar på det. Det tror jag beror på att man ändå känner att det är skillnad på polisen och poliserna. Det är skillnad på Storbritannien och invånarna i Storbritannien, eller majoriteten av invånarna i Storbritannien. För att det fyller olika funktion, och sen så är det naturligtvis olika språkliga konstruktioner. Men om man, alltså, publiken är ju, det är ju liksom kollektivet publik. När man säger att publiken var nöjd, de allra flesta var nöjda. Sen kanske det fanns en enstaka åskådare som var fantastiskt missnöjd. Men jag tror att det är därför det skorrar i öronen.
Ja, och när man säger polisen, den säger, då förstår man ju att det är något slags uttalande för myndigheten. Så att det är myndigheten som uttalar sig. När man säger polisen, de säger, om jag tänker alla som jobbar inom polisen, det är väl svårt att tänka mig att alla är involverade i det här uttalandet.
Med en mun, sådär.
I ett kör liksom. Som Erik Eriksson. Nej, men, som
dirigerar. Med bestämd röst. Ja. Som där som skriker nationalsången ungefär på finska.
Och eftersom jag fastnade på det här så måste jag säga att jag lyssnade inte så mycket på det som kom sen i inslaget om Kino. Utan jag är ju överkänslig. Vet att jag är överkänslig. Men jag betalar min skatt.
Och du får finnas du också, helt enkelt.
Ja.
Nej, men, och det är väl också, det är väl egentligen det starkaste argumentet för någon form av, höll jag på att säga, normativ språkvård. Det är väl just det, att om det finns ett antal personer som reagerar på formuleringar, alltså ovanliga formuleringar, att man byter ut en etablerad formulering mot den som är lite mer knepig på något sätt, att man tappar, plötsligt hör man vad man säger och inte vad det handlar om. Alltså man hör orden istället för budskapet, och då har man ett problem.
Ja. Och de som, så att säga, inte bryr sig om man säger så här eller inte, de skulle förmodligen inte störas om de hade sagt svårflörtat.
Nej, men det, och det är precis så det är.
Så det är min lilla minoritet som jag värnar om
det. Ja, precis. Det är som att det vore så här, glutenintolerant eller vad det är från det. Ja, man måste ta hänsyn till det.
Hur stora är vi, tror du, vi som är så här, som du och jag är? Är det 5%, 10%, 15, 20, 2?
Jag tycker det är svårt att säga, men ändå så tror jag, det tror jag beror på vilken typ av... Jag tror att det är ganska många som reagerar på vissa saker, just de här
vi är kanske inte överens i den här gruppen.
Nej, men
10%, alltså, har vi chansar på det?
Ja, ungefär.
Det är viktigt, tror jag.
Ja, precis. Ja. Vi förtjänar att tas på allvar, som sagt.
Okej.
Vad var vi? Var vi käpphästar fortfarande?
Ja, hade du någon?
Ja, för det har jag också en som jag gärna vill ventilera nu innan den är helt obsolet ur ett säsongsperspektiv. Då vill jag också ta en lånad. Jag vill ta ett varv på en lånad käpphäst. En familjemedlem som hävdar att man inte kan svara detsamma när någon önskar en god jul. Man måste alltid besvara god jul med god jul. Och dels så kan man ju då mena att det är slött, alltså att det är nonchalant, att det är alltså detsamma, whatever, att det är liksom steget före, whatever. Och det kan jag förstå. Alltså det kan jag egentligen inte förstå, där säger jag bara för att vara trevlig mot den här människan. Men alltså det är ju trevligare, tycker jag då, att säga alltså detsamma med glada ögon och ett vänligt tonfall än någon som säger god jul. Liksom. Men ett annat argument då, som jag tycker är ännu mer intrikat, det är, som jag verkligen har hört anföras av semiprofessionell språkvetenskap, att god jul är en hälsningsfras, och en hälsningsfras kan inte besvaras så rent logiskt. Alltså man kan inte säga god dag, jo tack detsamma. Men däremot så menar den här personen då, kommer jag inte riktigt ihåg vem det var, men det var, jag tror det var Katarina Grynbaum som refererade, det var inte Katarina Grynbaum som tyckte däremot, att trevlig helg eller glad påsk skulle tekniskt sett kunna besvaras med tack detsamma, för det är inte en hälsningsfras. Men då liksom min synpunkt på den här käpphästen då, alltså, är ju att det är ju fullt rimligt att tolka god jul som en ellips av jag önskar dig en god jul, och detsamma som en ellips av jag önskar dig detsamma, att det är ganska trevligt. Ja. Och sen så reflektionen är också att vi känner ju relativt få som använder god jul som en regelrätt hälsningsfras. Att de ringer ju inte från skolan och säger god jul, ni måste hämta er dotter från att spytt i kartrummet. Liksom. Det är ju inte, även om det är december liksom, så menar jag på något sätt att god jul, tack detsamma,
spytt
eller god jul
detsamma. Spytt i kartrummet, det där var faktiskt några få ord som skapade bilder i min lilla hjärna.
Det gör de bästa orden. Men som sagt, det tycker jag, som att vi brukar säga i den här introduktionen till podden att det här, vi tar orden på blodigt allvar, men just i fallet god jul, tack detsamma eller god jul detsamma, så tycker jag att det handlar om en situation där orden är av underordnad betydelse, och vad som hörs, syns och känns av avsikten måste anses vara det viktigaste.
Intonation och allting, och gestikulaturen bidrar här rätt mycket.
Just så.
Men okej, jag kan säga att jag...
Men har du hört den där, att man inte får säga detsamma eller tack detsamma?
Ja, jag har hört det i såna här frågespalter och sånt där. Och jag,
vad är din åsikt i ärendet?
Ja, att det är överdrivet det där. Ja. Det är liksom lite grann på överkursnivå, och jag kan inte bli det minsta upprörd över det där.
Jag har inte ens tänkt på det. Och det är ju en spännande åsikt, tycker jag, att god jul skulle vara en hälsningsfras medan glad påsk inte är det.
Ja, det är konstigt. Jag har ju sett en sån här rebelliskt drag alltid kring de här stora högtiderna.
Du säger far till helvete helt enkelt.
Ja, gör jag faktiskt. Men jag brukar omformulera det. Så jag brukar till exempel, jag kan mycket väl tänka mig att säga glad jul till exempel.
Bara för
jävlas lite grann. Eller för att se vad som händer. Så, ja. Så att jag är vän av anomalier. Särskilt om de har avsiktliga och så vidare. Och görs lite grann som en slags en mild retning.
För att hålla folk på tårna helt enkelt. Det är utmärkt tycker jag. Lovvärt.
Och göra mig själv lite märkvärdig naturligtvis.
Men det är aldrig fel heller. Liksom.
Så folk förstår att jag är inte som andra.
Just precis. Och tar hänsyn till dig när det handlar om sådana här överkänslighetssammanhang. Det är mycket bra.
Ja. Vad var det för någonting du hade?
Det var min käpphäst. Min lånta käpphäst. Ja. Precis.
Okej. Ja, men du ska gå över till allmänhetens frågelåda.
Ja, just det. Frågelådan. Precis det.
Jag har en grej som kan komma in här möjligen här. Det hörde jag också på radio. Jag har på radio ibland.
Och
jag
tycker, du gör det?
Ja, jag tycker det är sant. För att jag tar upp en sak här, så innebär det inte det automatiskt att jag tycker att det är fruktansvärt uppseendeveckande eller jättefel. Det behöver inte vara så.
Nej, värt att notera skulle jag vilja säga.
Dryfta eller skrutinisera eller på något vis vrida och vända på. Alicia Vikander är den första svensken på 40 år att hamna på Vogue's omslag.
Svensken?
Ja. Alicia Vikander är den första svensken på 40 år att hamna på Vogue's omslag. Jag är också det här med att hamna på, det är, för mig är det rätt anglicistiskt att säga så.
Och sen skulle jag säga Vogue för övrigt, men det är en annan sak.
Vågar jag fråga varför?
För att jag tror att det heter Vogue helt enkelt. Ja. Alltså, det är ju ett franskt ord som du nu uttalar på ett engelskt sätt.
Ja, men det här var den amerikanska editionen.
Just det. naturligtvis. Men har de någon ursäkt att säga svensken om en kvinna? Det skulle jag lite mer intresserad av.
Ja, och jag det är egentligen det som är... Ja. Jag skrev upp hela den här
konstigt, ja.
Passusen. Och i och för sig kan man ju säga så här att det här att köna olika begrepp som jag var inne på förra gången.
Precis.
Det är ju lite onödigt, kan man säga. Och visst är hon en svensk.
Definitivt.
En svensken måste inte vara en man.
Nej.
Men jag måste säga så att det är ganska etablerat att man oftast använder det här på män. Och man säger ofta säger man fortfarande svenskan.
Ja.
Och sådär, damfotboll och grejer. Däremot så har hört folk säger ibland den svenska utrikesministern Margot Wallström till exempel.
Och det hävdar jag är fel, som sagt.
Däremot så är det inte fel att säga den svenska försvarsministern Peter Hultqvist. För att det kan man göra. Framförallt om man, men då behöver man hålla den stilen i hela det nyhetsinslaget och inte växla naturligtvis i samma. Men det här var väl lite konstigt kanske.
Ja, och inte jättevanligt. Jag kan inte påminna mig att jag någon gång, för just precis det som vi pratade om förra gången, om det här med svenske och svenska. Men när det är den första svensken. Mm. Ja, alltså det, och det är ju inte fel. Det är som du säger, det kanske är en vanlig sak.
De sa inte den första svensken, för då hade väl osäkrat hela Revolvermagasin naturligtvis. För då var det, måste det vara en man som...
Just det. Jag undrar om det är därför man kanske hänger upp sig på det också, den första svensken.
Jag tror att en del unga människor när de säger förste och svenska tror att det är lite högre stilnivå.
Så är det absolut. Ja. Visst.
Många säger till exempel ordet säger utav istället för av.
Därför att det är visst.
Jag vet inte varför man säger så. Jag såg någon rubrik i Expressen som det där ordet utav kändes helt fel.
Mm.
Men en del människor
tror... Det är inte helt ovanligt.
De som har dålig språksjälvkänsla kanske...
Att det blir lite bättre,
märkvärdifierar lite grann sitt talade språk på det viset. Men då har ni sådana problem, då kontaktar ni Maris och min frågelåda här.
Innan
ni
öppnar munnen så slipper ni råka i...
Ja, för vi är inte ute efter er på något vis. Om ni följer våra anvisningar...
Vi vill bara hjälpa.
Så är det. Nu var allmänhetens frågelåda
just
på riktigt.
Ja, och jag har faktiskt två med mig nu. Det är skojigt att de börjar komma in här nu. Och då har vi en från Bengt Söderman helt enkelt. Som kom med en fråga angående, vi pratade om för några poddar sedan som sagt, då diskuterade vi Mall of Scandinavia och vad man ska kalla den. Och jag konstaterade att det lutar åt i min vänkrets att man säger målen. Och utifrån det så har vi pratat om, och den frågan från Bengt om... uttalas mål med å? Alltså uttalar man mål av Skandinavia mål?
Ja, jag var inte helt säker.
Nej, jag kommer ihåg ut i frågan det också. Mm. Och då kan man nog säga att det mål uttalas mål. Men anledningen att man ställer sig frågan är ju det att engelsmän har ju lite problem med det här, när de ska namnge sina gator. För det finns ju två problem, och kanske finns fler, men åtminstone två problematiska gator i London. Dels den som går genom West End från Trafalgar Square till Green Park, och den som går utanför Buckingham Palace, där den ena heter Pall Mall och den andra heter The Mall. Och det är en underbart nördig fråga, but why, frågar man då. Och då är det ju, alltså, det är ju det här med Pall Mall, som alltså kan rimma det kan rimma på shell eller det kan rimma på shall, men det kan inte rimma på shawl, om man säger. Mm. Mm-hmm. Och det kommer sig av att det här Pall Mall är alltså, det är något så specifikt som benämningen på urkrocket. Alltså det här man ägnar sig åt i trädgården om man tycker det är en god idé att folk blir redigt osams samtidigt som de har träklubbor i händerna liksom. Alltså vanlig krocket. Och så alltså Pall Mall var fordomdags krocketplan åt Karl den andre, och det här som ligger utanför Buckingham Palace var också någon slags krocket. Det var en stor grej på 1500-1600-talet tror jag.
Mm-hmm.
Och sen så finns det ju, man kan luta sig mot om man tvekar kring Pall Mall, så kan man tänka på T.S. Eliot, Andrew Webber, Cats helt enkelt heter den. It must and it shall be spring in Pall Mall when Bustopher Jones wears white spats. Då låg det ju alltså en massa herrklubbar på den här gatan mellan, i West End så låg det åtminstone fordomdags antagligen även idag, herrklubbar, och då när det är vår så har de damasker på sig då. Spats är för övrigt ett underbart
ord.
Precis det. Vet du vad spats kommer sig av? Alltså det är fullständigt spatterdashes. Alltså det är ett av mina bästa ord i hela universum. Spatterdashes.
Spatterdashes.
Japp.
Spatterdashes.
Men som sagt var mål som i shoppinggalleria rimmar på sjål, alltså sjal, helt enkelt.
Ja.
Men som sagt, det är helt korrekt som Bengt påpekar att de vet inte själva hur det uttalas, höll jag på att säga. Det är klart förvirrat där.
Bengt Söderman skickade in den frågan.
Ja, och vi är mycket tacksamma för den typen av
gjorde han
frågor.
Det?
Han mejlade.
Jo, han mejlade mig. Ja, just det. Jag sa just det. Staffan@doping.se. Det får ju, det delar vi systerligt och broderligt.
Precis det.
Du och jag.
Och jag har en annan fråga faktiskt som jag inte har hunnit dela med mig av, men som jag gärna kan ta den infallsvinklar på sen när jag presenterat den. Den kom på ett hederligt sätt presenterad, men den kom från min mamma, måste jag erkänna. Men det var så skönt att ta Bengts fråga först, för att vi har alltså även lyssnare som inte är köttsligen släkt med oss, kan man säga.
Mamma har en fråga också.
Precis det. Ja. Ordet egen och folks benägenhet att böja det i tid och otid. Alltså istället för att mitt eget Blue Hawaii säger mitt egna Blue Hawaii. Och där är ju det så att det finns ju ett svar där. Det heter min egen julklapp, mina egna julklappar, men inte min egna julklapp. Och vad det handlar om, det är ju att det här ordet inte beter sig som andra ord som slutar på en, som näpen. Min näpna julklapp kan man ju säga om man som i Lejolufsen får en liten cocker spaniel med rosett på. Så min näpna julklapp är okej, men min egna julklapp är inte okej. But wait, there's more. Om man pillar in ett ord framför, ett adjektiv eller ett alldeles, då böjs det. Det heter min alldeles egna julklapp. Det heter inte min egna julklapp, men min alldeles egna julklapp heter det.
Säger du det här från din egen kunskap nu, eller refererar du någon person? Eller?
Nej, det här är ju...
Karlsson-kunskap.
Så här är det, håller jag på att säga. Men vad man kan... Jag tror man kommer på det... Alltså, ja, det beror sig på hur medveten språkbrukare man är. Men jag tror att man kan liksom... Det här är en uppställning som man kan göra i huvudet även om man inte kan reglerna. Liksom. Men sen så det här som vi brukar återkomma till. Att alltså, finns det en poäng i att... Alltså, ska man bara sitta och gläfsa över att folk säger min egna julklapp? Eller liksom, finns det en poäng i att upprätthålla en skillnad? Och då kan man ju säga att det finns ju en liten poäng i. Eftersom att alltså, det finns ju betydelsen egen. Liksom apart, lite avvikande, lite speciell. Ja. Om man säger jag fick en alldeles egen julklapp... antyder generositet. Jag fick en väldigt egen julklapp, antyder att man fick en dunk fotogen och en fjäderboa. Och sen så kan man också säga att om vi skulle liksom stämma upp Stilla natt här på slutet, så skulle någon kunna säga att Staffan sjunger på sitt eget vis, som ett relativt neutralt konstaterande om en personlig exekvering liksom. Men Staffan sjunger på sitt egna vis, det skulle kunna innebära att det är lite udda eller lite märkligt. Och liksom, det är inte ett perfekt exempel, men det finns en hårfin skillnad. Alltså, min egna julklapp kan det finnas en poäng i att inte säga. Men som sagt, det finns ju massor med ord och konstruktioner som drar det här med sig. Min alldeles egna och min näpna, om man säger. Så det är faktiskt det, mamma. Nu måste jag få hälsa till mamma, som sagt. Det är jag tycker det är en bra fråga. Och man hör det ju ofta, och man kan ju mycket väl fråga sig att hur ligger det egentligen till? Liksom?
Egendomligt, skulle jag säga. Du, Marie, vi ska avsluta snart här. Vi håller på i över 40 minuter. Men jag har med en liten överraskning här. Jag tog med en bok som har några år på nacken. Som jag tänkte att...
Ska vi se?
Som kan ge...
Nej, men det här är ju fina saker.
Staffan Stollar 1974. Han såg Staffan Lindén, ett annat. Han skrev i olika tidningar, Expressen, sådana små gubbar. Och jag bläddrade lite grann. Jag tänkte att det är såna här små... De var på ledarsidan. De var det roligare på ledarsidan förr i tiden.
Det här var alldeles för länge sedan, helt enkelt.
Socialdemokraterna vill inte ha en lag mot könsdiskriminering. Och så står en gubbe och säger så här: vi ser gärna att kvinnorna blir våra jämlikar i allt utom i praktiken.
Utmärkt.
Men finns det några ord tror jag, som, man liksom kan, ja. Som känns som att de är, man har glömt bort eller som hade bytt...
Plötsligt, nu tycker jag, som, när man tittar den här 1974 som sagt, då gengas, det var ju för ett ganska otypiskt ord, men det var det nog här också. Ändå under semestern hade vi tillfälligt avbrott på tv, nej, på regnet. Tillfälligt avbrott är väl någonting som man inte har nu för tiden. Nej. DDT, det är ju kanske inte så, det är nog många som inte vet vad DDT är, men som var... Vi ser här.
Känner man liksom...
Nej, inte så där riktigt att man ändå ser att liksom...
Dags för en ny kyrka-stat-konferens. Det var ju länge sedan.
Ja, just det.
Och då står en präst här som säger så här: jag har talat med vår herre om saken och han förordade energiskt statskyrka. Ja, men jag tänkte att du kanske kan ta med dig någon bok någon gång som har med ord och med tanke på hur åren går och vad det gör med ordens betydelse. Och
snälla frun, låna en tusenlapp av en stackars bank. Men det är ju också en sån där sak, snälla frun kanske man inte kan.
Och här är någon som är i rea-butiken och så säger han så här: nej då, vi har inte rea jämt. Vi sticker emellan med några dyra veckor ibland.
Just det, det är lite något vackert arkaiserande med det här, sticka emellan. Det här är någonting som vi måste titta in i sådär, nästa år ska vi göra det där, Staffan. Det är inte så långt fram som det känns nu kanske.
Nej, det står en svensk pressstöd och och till det här, nyhetsflödet hotar dränka människor, klagar utbildningsminister Zachrisson. Och då säger någon som ligger i sängen på kvällen: gode Gud, låt oss få små nyheter och glesa.
Och det var underbart vackert.
Den
så tycker jag det känns ganska ofta.
Blev ju inte sansbodd direkt.
Nej, hörru du.
Nej. Ja.
Ja, det är allt detta från 1974 helt enkelt. I nådens år 1974 skrev han detta, Staffan Lidén.
Ja, hörni, tack för att ni bryr er om podden som tar orden på så blodigt allvar att det känns i magen med Marie Karlsson och Staffan Dopping.
God jul får man väl säga, och så får ni svara hur ni vill helt enkelt. Detsamma eller någonting annat.
Jag tar det säkra för det osäkra och säger god jul.